Nu så ska vi se på det fjärde evangeliet. Och jag upphör aldrig att fascineras över de här berättelserna, ska jag säga. Jag tycker det är så fantastiskt det här att de här förkunnande berättelserna. Det är liksom mästerverk. Länge trodde man ju att Markus evangeliet var bara en kort berättelse som var primitiv. Alltså ni ser ju själva nu att den är inte primitiv alls. Primitiv, jag menar förenklad, utan det är liksom en väl genomtänkt berättelse från Markus sida. Där han har ett syfte med berättelsen. Att liksom bygga upp hela den här intrigen för att ställa oss liksom inför samma fråga. Vad gör vi nu med det här med uppståndelsen? Det är genialiskt. De tre första evangelierna, de skrevs ju någorlunda samtidigt. Om vi tänker oss att Markus skrivs 65 i Rom, så tänker man sig att Lukas Matteus skrivs några år senare, kanske runt år 70. Sen är det ett väldigt hopp till nästa berättelse som skrivs alltså på 90-talet. Och allt tyder på att Johannes, vi tror ju att det är Johannes som har skrivit detta. Det står att det är den lärjunge Jesus älskade. Han älskade väl allihop, kan vi tycka. Men den där älsklingslärjungen, han har identifierats med Johannes. Han tillhörde den inre kretsen kring Jesus tillsammans med Petrus, bland annat då Jakob och Andreas. Och det har gått alltså då, vi säger 20 år minst, kanske 25 år, när den här berättelsen skrivs. Och den är helt annorlunda jämfört med de tre första. Det är liksom ett helt annat fokus i den här berättelsen. Och jag menar så här att den som skriver detta, Johannes, han har tillgång till de här tre första berättelserna. Och han tänker så här att han ska inte skriva en likartad berättelse så att det blir exakt fyra som är väldigt lika varandra. Utan han ska skriva en annorlunda Jesusberättelse. Och han ska ta med annorlunda Jesusord. Han ska ta med sånt som inte finns i de tre första. Och han ska framförallt, tror jag, försöka förstå en del av de här händelserna på ett djupare sätt. Alltså ju längre tid det gick, ju mer reflekterade den unga kristna rörelsen över det här med Jesus, hans ord och gärningar. Och det är onekligen en djupare tolkning av Jesus orden och Jesushandlingarna i Johannesevangeliet som vi ska se här. Den ger ju nästan, ja, den ger ju nästan ibland ett intryck av att vara en slags nästan reflektion och tolkning över det här med Jesus. En del säger så här att sen ska man då i sin tur som bibeltolkare tolka tolkningen. Och det blir väldigt konstigt, säger en del. Nåväl, Johannes evangeliet. Johannes, han som har skrivit detta, han bodde i Efesos enligt den gamla kristna fornkyrkliga traditionen. Vi känner Johannes som en av de 12. Han finns med där när Jesus blir korsfäst. Han står där vid korset och Jesus riktar ju blicken på honom och sin mor Maria. Som han säger, se din son, säger han till Maria. Och se din moder, säger man, va? Om Maria. Och det där har ju då tolkats som att Jesus känner omsorg om Maria. Hon är troligen ensam vid det tillfället. Josef, brukar jag säga, han försvinner ur bilden ganska tidigt. Han är liksom en icke-person. Det står ju senare att Jesus och hans systrar och bröder kom för att möta honom. Men Josef, han nämns inte. Han har väl dött tidigt, kan jag tänka mig, försvunnit i bilden. Och Maria är änka med kvarvarande barn. Och Jesus är orolig. Därför att ni vet, änka den här tiden, de var väldigt, väldigt utsatta. Och nu så får Johannes genom de här orden uppdraget att ta hand om Jesu mor. Och enligt den här fornkyrkliga traditionen, så efter det att Johannes har varit med där i urkyrkan, så flyttar Maria och Johannes till Efesos. Och där är de verksamma fram till att de dör. Det står också om Johannes att han var den enda lärjungen som dog en naturlig död. Det vill säga han blev aldrig martyr. Han blev tvärtom mycket gammal och dog i Efesos. En period så var ju han på Patmos förvisad där han tog emot de här uppenbarelserna som finns i uppenbarelseboken. Men han var alltså verksam i Efesos fram till sin död, och där fanns också Maria, och den lokala traditionen betonar det här väldigt starkt. Det är liksom personuppgifterna om Johannes så som vi känner dem. När han är där i Efesos så skriver han sina brev, och han skriver också sitt evangelium. Och det här är riktat, tror vi, till en församling i Efesos där det fanns speciella problem. Eller speciella behov, ska vi säga. Det fanns alltså en stor fråga man brottades med. Egentligen samma fråga som man brottades med i Markus evangeliet som vi ser här, nämligen Jesu identitet. Men den frågan som var allra hetast i Efesos här i slutet på första århundradet, det var hur man skulle uppfatta Jesu mänsklighet kontra hans gudomlighet. Alltså, det vill säga, det hade varit lite oklart, vill jag påstå. En del skulle inte hålla med mig. Men det är inte lika tydligt i de tre första berättelserna om Jesus att Jesus är identisk med Gud. Han är gudomlig, han är sänd från Gud. Alltså det finns flera, så att säga, händelser i synoptikerna, de tre första, som naturligtvis pekar mot att Jesus är Gud. Men det är som att den där tanken om Jesu gudomlighet, den liksom växer sig starkare och starkare som en övertygelse i den unga kyrkan. Och i och med att den blir starkare och starkare så blir det också fler och fler konflikter med judendomen. Ni vet, kristendomen är ju en judisk riktning från början. De kristna skilde sig från andra judar så tillvida att de ansåg att Jesus från Nasaret var Messias. Men så länge de inte betonade det där med Jesu gudomlighet så kunde man stanna kvar i judendomen. Men successivt så blir det allt tydligare och tydligare att de kristna ansåg att Jesus är inte en människa enbart. Han är inte en exceptionell människa sänd från Gud. Han är identisk med Gud. Och ju mer man betonade det, ju starkare spänningar blir det med judendomen. Och det är detta, tror vi, som ligger bakom det här evangeliet. Men samtidigt då som man betonar Jesu gudomlighet och det växer fram som en övertygelse i den kristna rörelsen, Jesus är Gud, så uppstår ett nytt problem. Inte från judarna, för de hade ju liksom problem med det där med Jesu gudomlighet. Men det andra problemet är att det inom församlingen uppstår grupper som ansåg att om nu Jesus är Gud så kan han knappast ha varit människa. Alltså, det är väl ett motsatt problem då, va? Alltså, det skapar ett nytt problem. Och så börjar vissa förkunna att nej, Jesus, han är Gud. Det tror vi allihop. Men vi tror dessutom inte att han var människa. Och då svarade ju Johannes med att han är både Gud och människa på en gång. Och han är inte 50% Gud och 50% människa. Det är den logiska slutsatsen, eller hur? Men han är 100% Gud och 100% människa samtidigt. Och det går inte att förklara, det är ett mysterium. Det är det som är problematiken här i Johannes evangeliet, vill jag påstå. I alla fall en av de huvudsakliga frågorna man brottas med. Också många tecken, skriver Johannes i slutet, som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats, alltså dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är en slags egen sammanfattning Johannes gör i slutet av evangeliet. Och då kan vi säga det att han påstår det att det är Jesus är Messias. Nu är det, vet ju vi att det måste ju preciserat också, vad som avses med det. För Johannes så menas det att Jesus är sänd från Gud. Ja, han är Gud i mänsklig gestalt. Det är hans messianska uppfattning. Och genom tron på Jesus så får man gudomligt liv eller evigt liv. Det finns två egenheter här som skiljer Johannes från de andra evangelierna. Det första är att han konsekvent kallar mirakel för tecken. Alltså istället för att skriva mirakel och underverk frekvent så använder han ordet att Jesus gör tecken. Det är intressant med tanke på det vi pratade om innan, nämligen att de här miraklen, de är samtidigt då tecken på någonting. De visar på någonting i Jesu identitet som Messias. Jag kan nämna ett så här inledningsvis direkt. Det mest spektakulära, som också sägs vara det första tecknet. Och ni vet vad jag tänker på. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa det här inledningsvis, därför att det är en bra, liksom, vad heter det, anklang, heter det så? Jag tänkte att jag skulle svänga mig med ett intressant ord här. På Johannes evangeliet. Och det är ju det här bröllopet i Kana, ni vet. I det andra kapitlet. Och det är lämpligt att läsa det här, därför att det står att det är det första tecknet han gjorde. Så här står det. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jag hörde ett sånt underbart föredrag för många år sedan av en katolsk pater som heter Champagnard. Han lever inte längre, tror jag. Det var i Lund. Han pratade om bön. Och så sa han så här att: "Jag är så trött på alla kristnas böner nu. De tjatar och tjatar på Gud jämt. Han måste vara trött på det hela. Ja, jag tycker vi ska göra som Maria sa. De har inget vin. Så får väl Jesus räkna ut resten själv." Och sen säger han att Lazarus är död. Så får väl Jesus räkna ut resten själv. Det ligger något i det, eller hur? Att vi tror på en Gud som ser allt och förstår allt och känner våra behov. Och kanske ibland att vi bara behöver säga liksom vad problemet är. Va? Vi ska förklara för Gud så mycket. Ja. Jag tycker det var ett underbart föredrag. Jag kom på det nu. De har inget vin. De har inget vin. Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har ännu inte kommit." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod sex stora stenkärl för vattnet i judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och det fyllde dem till bredden. Sen sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vinet. Ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända tills nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Alltså det här är ju en intressant scen där vinet tar slut och Jesus räddar en bröllopsfest från att bli total fiasko. Så kan vi tolka det hela. Och det är helt okej. Men här träder Johannes in med sin tolkande Jesusberättelse, där allting blir symboliskt också. Jag säger också. För det första så väntade judarna på Messias, som jag sa. Och man talade ofta om Messias ankomst så som ett bröllop. Det messianska bröllopet som skulle inleda den messianska tiden. Och det är alltså ingen tillfällighet att Jesus gör det första tecknet på ett bröllop. Det är där han uppenbarar sin härlighet. Och så har vi det här med vin och vatten. Vinet symboliserade också den messianska tiden. Vinet står för glädjen och frälsningen som Gud ger. Och lägg märke till, det står att han förvandlade vatten till vin, 600 liter, rejält. Och han gjorde det i de kärl, står det, som var avsedda för judarnas reningsceremonier. Visst är det märkligt att han väljer dem? Alltså kärl som var avsedda för religiöst bruk inom judendomen. Och då blir den här symboliken ännu djupare. Hur Jesus liksom uppfyller den gamla religionens stenkärl som innehöll vatten, och så fyller han det med sitt vin. Det är ju inom ramen för den judiska messiaslängtan som Jesus kommer. Han är uppfyllelsen bokstavligen av alla de löften som möter oss i Gamla testamentet. Och det blir en väldigt stark symbolik i detta. Tänk att det var just de kärlen som han fyllde med vatten och förvandlade. Det vill säga, han är nu den som har kommit och som uppfyller allt det som judendomen har pekat fram på. Det uppfylls i Jesus. Och det är hans första tecken. Nu gör liksom Messias entré. Nu börjar den messianska tiden. Nu har han kommit som alla har längtat efter och väntat på. Det är en grandios inledning på hela Jesu verksamhet egentligen. Det som skildras här genom det första tecknet. Nu får jag inte börja predika här, för då kommer vi inte längre. Johannes församling i Efesos under det första århundradet. Man kan tänka sig att utvecklingen hade gått åt det här hållet, ungefär som jag beskrev nyss. Från att ha varit en del av den judiska gemenskapen så blir nu de kristna en egen gemenskap. Steg 1. De kristna är först en del av judendomen. Steg 2. Judar och kristna börjar skiljas åt. 3. Den kristna rörelsen innebär att det uppstår ett motstånd mellan judar och kristna. Vi kan läsa om detta i Apostlagärningarna. Och vi vet att under andra århundradet så är det ett faktiskt motstånd mellan de här två rörelserna. Från ungefär Johannes tid så separeras den kristna rörelsen definitivt med den traditionella judendomen. Man kan inte leva ihop längre som man hade gjort innan. Och anledningen var att förkunnelsen Jesus är Gud, det skapade problem med judendomen. Allvarliga problem. Och det är ju fortfarande den stora knäckfrågan, eller hur? Det som skiljer judar och kristna åt, det är ju synen på Jesus. Men det som skiljer också muslimer och kristna åt, det är synen på Jesus. Ja, det finns ju mycket annat också naturligtvis. Men det som är själva knäckfrågan, det är att kristna anser att Jesus är identisk med Gud. Och det kan inte muslimer och judar ställa upp på. Jesus är en profet, säger de i islam. Och i judendomen säger de att numera att han är en originell rabbin, helt enkelt. En vishetslärare av mycket intressanta dimensioner. Men att han skulle vara Gud, det är lite väl magstarkt. Samtidigt uppstår alltså ett nytt problem inom kristendomen. När en del hävdade Jesus är inte människa. Alltså, det vill säga, man gick åt andra hållet. Nu har han blivit så mycket Gud så nu kan han inte vara människa längre. Och så uppstår en rörelse som kallas för gnosticism. Som blir en mäktig rörelse under andra århundradet. Och som håller på att, kan man säga, splittra hela kyrkan i två delar. Den gnostiska kristendomen. Och jag ska förklara alldeles strax vad gnosticism är. I alla fall huvuddragen i den gnostiska kristendomen. Men jag kan säga redan nu att det den är framför allt det är att den är en kristendomstyp som hävdar att Jesus var aldrig människa. Han är bara Gud. Man förnekar Jesu mänsklighet. Vem är Jesus? Han är Gud. Det betonar Johannes väldigt starkt. Redan i inledningen så står det att i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Ordet är Jesus. På grekiska heter det logos. Och logos i det grekiska tänkandet, det beskrivs som det gudomliga världsförnuftet som har skapat allt och som styr allt. Det identifierar Johannes med Jesus, ordet, logos. Och ordet var Gud. Du vet Jehovas vittnen, de översätter ju den versen att ordet var en Gud. Det är helt omöjligt att översätta den grekiska frasen på det sättet. Men ni vet, ibland så översätter man Bibeln för att det ska stämma med ens lära. Man låter Bibeln liksom på något sätt stödja läran och inte tvärtom. Därför att de tror ju inte att Jesus är Gud. Möjligtvis kan han vara en liten minigud vid sidan om Gud. Alltså kan man säga att han var en gud. Förr trodde de att han var en ängel bara. Ärkeängel Mikael. Men numera så sägs det att han är en liten minigud. Men Jesus är också människa. Och så står det så här i den 14:e versen, lägg märke till. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Alltså ordet var Gud, men ordet var också människa. Och vi såg hans härlighet. Och det där människa på grekiska, det är ett ord som är riktigt, riktigt så där handfast, konkret. Det är ordet sarx. Och det betyder kött. Jag tror att det stod så i den gamla översättningen, va? Att ordet blev kött. Jag gillar kött. Ja, alltså, jag missförfattar mig inte nu. Men alltså, kan ni tänka något mer mänskligt än kött? Så. Det kan man se och ta på och lukta på och sådär, va? Det, ja, det är kött. Jag gillar kött. Det är inget sån där andligt svävande material, utan det är rejäla grejer, alltså kött. Gud blev kött och blod. Va? Det är fantastiskt. Va? Samtidigt som han är den gudomliga upphöjde så är han kött. En av oss, som det står. Han har blivit som en av oss. Vilken gudsbild det finns i Bibeln, va? Alltså, vi tror ju inte på en Gud som bara befinner sig liksom i en avlägsen himmel någonstans och kikar ner med en kikare och undrar hur vi mår ibland. Utan vi tror ju på den guden som det står om i andra Moseboken. Där det står att Herren Gud såg israeliterna hur de förslavades av farao. Och då bestämde han sig för att stiga ner för att rädda dem. Jag tycker det är så underbart det. Han steg ner för att befria dem från egyptisk slaveri. Och på samma sätt har Gud stigit ner genom Kristus för att frälsa och rädda oss och ge oss evigt liv. Och för att leva det liv som vi lever. För att dela de villkor som vi måste dela, leva med i det här livet. Han har ju känt samma smärta, Jesus. Han har ju gråtit när en nära vän har dött, när Lazarus dog. Han har våndats, han har svettats. Han har varit rädd, han har varit ängslig, han har känt sig ensam. Alltså, när jag säger detta nu så märker jag på er att ja, hur långt kan man gå egentligen? Därför att vi har alltid haft problem det där med Jesu mänsklighet i kyrkans historia. Vi har haft en tendens att gudomligen förklara Jesus. Att han är liksom på något sätt höjd över oss. Och det är ju han i en mening. Men vi ska heller inte förringa det faktum att han har blivit som en av oss. Det gör ju att vi kan identifiera oss med Jesus. Han har känt samma smärta som du och jag känner. Frestad i allting, står det. Kan du sätta in i vad det innebär? Frestad i allting, dock utan synd. Det är ett viktigt tillägg, men han är frestad i allting. Vi tror på en Gud som vet vad det innebär att vara människa. Han är både Gud och människa. Och det här var ju naturligtvis ett slag i ansiktet på de här gnostikerna. De kunde inte tänka sig att Gud kan bli kött. Hemska tanke alltså. Usch. Det är liksom Guds motsats det här med mänsklighet och så. Gnostisk uppfattning. Jesus är Gud och inte människa. Det här är väldigt, väldigt viktigt att vi förstår. Hur tänkte de här gnostiska kristna? Jo, de tänkte dualistiskt i motsatstänkande. Där de hade bestämt sig för att det gudomliga, det är icke-materiellt. Alltså allt det vi inte kan se och ta på. Gud är ande. Och ande, det är någonting som är motsats till kött eller materia. Alltså det är det som vi inte kan omfatta med våra sinnen helt enkelt. Det är det gudomliga. Och det finns alltså en slags motsättning mellan ande och materia. Man tror att de här gnostikerna de hade fått sin inspiration från grekisk filosofi. Och framförallt då Platon. Ni vet, Platon han var ju en känd filosof. Som hävdade då att det finns två verkligheter. En som man kallade då för sinnevärlden. Den är vi kan se och ta på. Ja. Det här är materia. Är det va? Men så finns det, säger Platon, då, någonting som man kallar för idéernas värld. Det vill säga, det finns en värld där det bara finns det andliga, icke-materiella. Och där finns idéer, där finns tankar, där finns det icke, det som vi inte kan omfatta med våra sinnen. Det existerar i en värld som är en motsatsförhållande till vår värld. Och de där två världarna, ja, de går inte att förena riktigt. Och det finns ett motsatsförhållande. Och gnostikerna de menade då att det gudomliga, det hör inte hemma i den materiella världen. Gud kan inte bli materia därför att materian är ond, sa de. Medan Gud är god. Och det icke-materiella, det är det gudomliga. Och det andliga är alltså det gudomliga medan det och goda, medan det materiella är det onda. Man kan säga att det materiella, det är Guds motsats. Man sa så här till exempel, en diagnostiker, att den värld vi ser och rör oss i, den är inte ens skapad av Gud. Eftersom Gud kan inte skapa sin egen motsats. Utan det är en annan Gud som har skapat det materiella. Det är Satan. Han som är Guds motståndare. Nej, Gud, han hatar allt materiellt. Det vi kan se och ta på. Det är ett verk av den onde. Nej, Gud, han är i det andliga. Om nu Jesus var Gud, så kan Jesus rimligtvis inte haft en kropp. För då blir ju, alltså Gud kan ju inte bli sin egen motsats, eller hur? Det är lätt att förstå vad de menar, men jag tror att ni förstår det här. Men så sa de också då att i varje människa finns en själ, eller hur? Alltså i oss finns något, så att säga, icke-materiellt, själen. Vi kan ju tänka och drömma och allt möjligt. Och det är gudomligt. Det är en gnista från den gudomliga världen. Men den gnistan, den liksom hålls fånge i det här köttet. Som är ett fängelse för själen. Så i varje människa finns något gudomligt. Och frälsning då. Frälsning innebär att vi befriade från kroppen. Så att det icke-materiella, den här själen, den ska liksom återvända till den gudomliga världen. Det är frälsning. Och hur får man nu frälsning? Jo, det får man genom kunskap, sa gnostikerna. Gnosis. Och ingen har lyckats beskriva vad den kunskapen består i. Utan den kunskapen är, säger de, det är någonting som är en typ av aha-upplevelse. Som bara vissa människor har förmågan att få. Så de sa så här att alla kan inte bli frälsta. Det är bara de som har den exceptionella förmågan att förstå. Inte bara förstå intellektuellt, men också få den där aha-upplevelsen. Som gör att jag kan bli befriad. Så att det icke-materiella, det andliga, det eviga kan återvända till Gud. Där du hör hemma. Alltså, vem är då Jesus? Jo, Jesus, han kom från den gudomliga världen. Han kan koderna. Han vet vad gnosis är. Och han kommer för att undervisa oss. Så att han blir själens befriare genom att han stiger ner från ljusvärlden, andevärlden. För att visa och vägleda oss till frälsning. Han är en slags mentor, ungefär som man möter inom nyandligheten idag. En slags guru, kan jag säga. Som har den där förmågan att befria våra själar så att vi förstår och kan återvända med våra själar till den gudomliga världen. Jesus har aldrig dött. Han har inte ens haft en kropp, utan Jesus, han, ja, för det första då kan vi säga, vad är det som skiljer nu gnostikerna från normal kristendom? Jag säger normal då. Ja, för det första då så tror ju vi på en Gud som har skapat materian. Eller hur? Han har ju skapat världen. Och i första Mosebok så står det dessutom att han såg på det han hade gjort och han sa att det var gott. Hemska tanke. Så det är inte någon ond Gud som har skapat världen. Gud har skapat materian. Han har skapat det vi kan se och ta på. Det är i en mening ett resultat av Guds goda skapelse. Gud älskar materia. För det andra, Jesus, vad är det nu Johannes säger? Han är Gud kommen i kött. Alltså Gud har blivit materia. Och då säger gnostikerna så här, när Jesus... Om Jesus var Gud, vilket vi tror, säger de, så kan han inte ha haft någon kropp. Och det löste de på två sätt. Det ena sättet det var att de sa så här att det såg bara ut som att han hade en kropp. Alltså det var en synvilla. Den gudomlige Jesus, han var osynlig, men spelade oss ett spratt genom att vi tycktes se att han hade en kropp. Ja, ni kanske tycker det verkar underligt, men det var väldigt många som gick på det. En annan variant, den är lite mer avancerad. Den säger att den gudomlige Jesus, som alltså inte kan bli kropp, han lånade en kropp när han kom ner här. Och det var en vanlig jude från Nasaret, någon snickare av något slag, som lånade ut sin kropp åt den gudomlige Jesus. Och när kom då Jesus in i den här lånade kroppen, den här judens kropp? Jo, det skedde i dopet, när det står att det kom en duva ner från himlen och sänkte sig ner. Det är den gudomlige Jesus som liksom går in i juden Jesus kropp. Och så lever han och så talar han genom honom där, va? Men den där juden Jesus, han har ingenting med den gudomlige Jesus att göra. Det är en slags dubbelhet där, va? Hänger ni med? Bra. Sen lämnar den gudomlige Jesus den jordiske Jesus. Därför att Gud kan ju inte dö efter materia. Han är odödlig. Och det sker på korset, säger gnostikerna. I samma ögonblick som Jesus säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är den jordiske Jesus som konstaterar att den himmelske Jesus har lämnat honom och återvänt till den gudomliga världen. Och den som dör på korset, det är inte Gud, utan det är ju en jude som heter Jesus som har lånat ut sin kropp tillfälligt. Och så kan man lösa hela problematiken med Jesu gudomlighet. Någon kropp. Han lånade på sin höjd en kropp. Och allt det där är ju naturligtvis fullständigt absurt jämfört med den tanke som Johannes säger i sitt evangelium, att Gud blev kött. Och varför är det här viktigt? Jo, det är viktigt därför att vi ska inte förandliga kristendomen. Precis det jag sa alldeles nyss, att vi tror på en Gud som har blivit som en av oss. Det är det som är själva poängen med kristendomen. Att Gud som finns där, som är ande, han är också kött samtidigt. Och det säger oss någonting om den Gud vi tror på. Gud vet om vad det innebär att lida. Det var inte någon annan som led. Och sen dessutom det här med gnosis, det är ju liksom löjeväckande att påstå att bara vissa människor kan lära känna Gud. Det är ju tvärtom så att evangeliet säger att alla människor kan bli räddade. Och Paulus säger att jag kör inte med några hemligheter, säger Paulus, utan jag lägger fram öppet och klart mitt evangelium så att alla kan förstå och ta ställning till det. Frälsning är inte någonting som är givet bara till vissa personer som har någon slags andlig fallenhet eller sådär. Utan frälsning är riktad till alla, och alla kan bli frälsta, räddade och få evigt liv. Ja, jag nämnde detta därför att det här kommer igen i Johannes tänkande i det här evangeliet och inte minst i hans brev. Han säger till och med att den är antikrist som förnekar att Jesus har kommit i mänsklig gestalt. Ni kan läsa själva i Johannes breven där han upprepar detta om och om igen. Vad är klockan förresten?
10 minuter kvar.
Ja, 9 till och med. Framtiden, evangeliet. Det här är också väldigt märkligt när det gäller framtiden. Det finns en annan betoning på framtiden i Johannes evangeliet. Så här skulle man kunna uttrycka det, att i mötet med Jesus, enligt Johannes, så sker den yttersta domen redan här och nu. Det eviga livet börjar här och nu. Alltså vi tänker oss att det eviga livet börjar någon gång när vi dör. Bortom döden. Men enligt Johannes är det bara en slags andra etapp i det liv som börjar redan här och nu. Det är ju så nämligen att det står här i Johannes evangeliet att den som tror på mig har evigt liv. Visst är det märkligt? Han säger ju inte Jesus att den som tror på mig ska få evigt liv. Utan den som tror på mig har evigt liv. Och det är liksom som att den yttersta domen flyttar in i nuet. Och liksom allt avgörs i mötet med Jesus här och nu. Och man brukar kalla det här för en slags förverkligad syn på framtiden. Jag ska inte säga vad det heter på ett krångligt teologiskt språk, för att teologer har en förmåga att krångla till allting, va. Men jag säger precis vad det innebär, va. Och lägg märke till det här bibelordet. Visst är det fantastiskt, va? Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Visst är det fascinerande att det här handlar inte om att vi ska ställas inför en yttersta dom. Utan den som har mött Jesus har redan genomgått den yttersta domen. Livet, det eviga, har börjat redan här och nu. Jesus är den som ger liv. Det var ju det Johannes skrev där, som vi läste inledningsvis, vad syftet var med berättelsen, att den som tror på honom ska ha liv genom hans namn. Framtiden är redan ett faktum, helt enkelt. Hinner jag med en sak till? Alltså, jag kommer fortsätta här nästa gång, va? Lite grann. Liksom, jag skulle vilja säga någonting också om församlingen och anden. För det är också speciellt i Johannes evangeliet. Jag ska ta några fler berättelser nästa gång också från det här fantastiska evangeliet. Men när det gäller församlingen och anden, så har vi de här märkliga orden där anden beskrivs som en person. På ett helt annat sätt, vill jag påstå, än i de andra berättelserna i Nya testamentet. Och definitivt om vi jämför med Gamla testamentet, där anden framställs som en kraft från Gud. Här i Johannes evangeliet så får den här kraften, anden, personliga drag. Han beskrivs som en person. Precis som fadern är en person, sonen är en person, så är också anden en person. Och det är här vi har embryot till det som senare formulerades som treenighetsläran. Treenighetsläran är inte, som en del säger, en skapelse som härstammar från 300-talet. Utan treenighetsläran har alltså en djup förankring i de nytestamentliga texterna. Inte minst Johannes evangeliet. Det är ofta man hör det från kristendomskritiker, att treenighetsläran är en underlig lära som uppstod först på 300-400-talet. Ja visst, den formulerades då, men den har alltså sina rötter här i evangelierna. Jag tar ett exempel. Men när han kommer, lägg märke till, han använder alltså det maskulina pronominat han. Inte den, inte det, som man säger om en kraft, utan han. När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen, och han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Det här säger någonting också om andens funktion. Alltså anden, kan man säga, det är ju Gud närvarande i våra liv. Det är hans osynliga närvaro i våra liv. Men vad är andens funktion enligt den här versen? Jo, det är ju att förtydliga och förklara vem Jesus är och vem Gud är. Anden har alltså uppgiften att uppenbara Gud och göra klart för oss vem Jesus är. Och göra det tydligt och klart vad Jesus har sagt. Det finns ett samband mellan anden och Jesus. Han ska förhärliga mig. Och det är väl viktigt att vi säger detta. Därför att anden har ju ofta bara liksom relaterat till väldiga känslomässiga upplevelser. Och så har vi glömt då att andens viktigaste funktion är att förhärliga Jesus. Och jag brukar säga så här att, alltså, spektakulära karismatiska upplevelser, det skulle vi behöva mycket av. Så jag är inte motståndare mot det. Absolut inte, va? Men det finns ju en risk ibland att de liksom på något sätt får ett slags egenvärde. Alltså om inte de där upplevelserna vi har av anden leder till att Jesus blir förhärligad och större och tydligare och klarare för oss, då kan man faktiskt ifrågasätta liksom själva liksom poängen med sådana andliga upplevelser, när de bara blir någonting som liksom river upp vårt känsloliv. Anden har att göra med att förtydliga vem Jesus är. För många år sedan så berättade min dotter att de hade tittat på ett sånt fantastiskt sån här video, hette det då. Så länge sedan var det alltså. De hade sett på, som hon sa, jag får berätta detta. ett fantastiskt sådant här spektakulärt karismatiskt möte från Kalifornien. Och hon berättade allt som hände där på estraden. Alltså det var exceptionella upplevelser folk hade. Och de ramlade och det var hög stämning där. Alltså. Det skedde så oerhört mycket. Och då dum som jag var så ställde jag den här frågan. Så här, vad handlar predikan om? Och då sa hon så här, predikan, nej, den spolar vi förbi. Och det finns ju en risk, menar jag, med en del sådana här karismatiska upplevelser att man spolar förbi predikan, va? Förkunnelsen, innehållet. Men det finns ett samband, menar jag, mellan det som är andligt, karismatiskt. Det ska leda till en fördjupad syn på tron och på Jesus framförallt, va? Det är väldigt viktigt att vi håller ihop det. Men det ena behöver inte utesluta det andra nu. Så tror ni inte att jag står och är en sån där trist förespråkare och lärare och sånt där. Men vi behöver både lära, innehåll, substans och mäktiga upplevelser. Och nu är klockan 9. Och nu ska vi be till Gud. Jesus, vi tackar dig för att du är både Gud och människa. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att verkligen hålla fast vid det och framhålla det. Att du är den som vet vad det innebär att leva som en av oss. Tack att du har lidit, du har våndats, du har gråtit. Du har känt ångest. Du har svettats inför lidandet i ett Getsemane. Tack att du är en Gud som vet och som känner oss rakt in i märgen, Herre. Tack också att du är den upphöjde, den som har besegrat döden. Den som kan ge oss evigt liv och som ger oss evigt liv. Tack att vi har evigt liv i mötet med dig. Välsigna var en av oss, Herre, när vi går härifrån och välsigna oss i fortsättningen. Att vi får ha den här fantastiska möjligheten att mötas kring ditt ord. I Jesu namn. Amen.